come around, you see a lot of fake, but these days ain't like the old days. They gotta come for your soul, now soul train. That's why I live like it's my last day. First one with the cooling on, I remain in the desert, swerving, swerving in the sand. With this jacket on, I feel like Jackson. Yo, kände jag.
Hallå.
Hallå där.
Var det Marvin Gaye?
Man tänker ju det. Alltså ledtråden finns väl i sista raden, tror jag, i min lilla rap här.
Mm.
With this jacket on, I feel like Jackson. Om du såg den franska fotbollsskalan för 2-3 år sedan. När han som tog emot priset för årets mål bar en Michael Jackson-jacka. En sån här armé, guldig arméjacka.
Mm-hmm. Det gjorde jag inte.
Nej, det gjorde inte det, va? Nej, men det är Memphis Depay som har varit ute och spelat i musik igen.
Ja, givetvis.
Och han har gjort det rätt så i stil, får man väl säga. För att det är, det, apropå generiskt, det generiska fotbollsproffs...
Vardagsrummet?
Estetiken. Nej, man tänker att det vore det. Men det är faktiskt inifrån Dubai. Dubai Freestyle heter låten.
Nej, men god gud. Look at the weather. I just woke up and got breakfast. I'm here, re-up, I'm working my ass off. My peer chef, do she put things together? I'm like, whatever, what they say don't even matter. I know the truth and the truth only matters. My rifle, the shot, they calling me Steph. Dodge the bullet, close range. Sexy body, got no pain. Just a cute face with a cold name. Come around. Han drar runt i... Här dör fransk rap och så vidare.
Här dör fotbollen.
Här dör de ihop.
Fan, det kanske en krönika man borde skriva. När jag tänker på det. Han är runt i sin video i öknen i Dubai.
Pratar med gästarbetare om deras arbetsvillkor. Hur många som dör i värmen.
Mycket sånt. Nej, men det hela, alltså konsumtionskulturen, det är... Ja, du vet, du kan ditt Dubai. Det är kött med bladguld, det är... Mycket köpa klockor och bilar. Och han drar runt i sin Coolinan som han rappar om. Alltså en av de senaste Rolls-Royce-maxiversionerna, tror jag. En sån här 3 miljoners bil. Drar runt i öknen i Dubai. Och, det som han fick uppmärksamhet för, inte då för att det är en, var fotbollsproffs anbelangar en ganska okej låt. Det är för att han i videon gullar med en liger.
En?
Liger.
Är det ett lejontiger?
Det är precis vad det är. Mm. Det är alltså en lejonpappa och en tigermamma.
Ja. Som jag.
Ja, han försvarade sig. Alltså han fick djurrättsmänniskor efter sig då. Att man ska inte gulla med vilda djur och sådär. Men han försvarade sig med att ni vet inte vad den snackar om. För att en liger är ju född i fångenskap. De finns inte i det vilda. Den ska inte klara sig 2 minuter där ute. Alltså är det okej. Okay att käka sina frukostflingor med en liger. Passus då, en parentes. Det slog mig lite när jag såg det där att, och när jag läste på om ligrar, att vad skulle vi få om Zlatan fick barn med en tigrinna?
Trejon.
En slager.
Åh nej.
Ja, fan, förlåt. Ska vi börja om eller ska vi ta det därifrån?
Nej, jag fick mig upp lite skratt i alla fall. Ja, vilket det är få förunnat i dessa coronatider. Men ja, Memphis Depay gjorde ju, alltså han har ju en förmåga att alltid bli utskälld av någon anledning på sina hiphop-videor. Han gjorde ju en när han för bara, ja, vi pratade om den, jag tror jag spelade upp den i podden också, när han reser runt med Eiffeltornet bakgrunden i videon. Och Lyon-fansen kände väl att hallå, du kan ju inte hålla på att hänga i Paris. Det är inte, bara för att det inte betyder något för dig så betyder det ju någonting för oss.
Ja, why always him? Han har ju lite den auran så.
Ja, väldigt mycket så. Mm.
Jag såg förresten att franska ligaföreningen har pratat om hur man ska ta sig an den här lite märkliga säsongen. Och att det var 2 klubbar som propagerade för att man skulle ställa in den och bara annullera hela säsongen. Det var ju
Lyon.
Chaumont-Chenolas, Lyon och Toulouse.
Just det, var nedflyttningsplats och vi som inte riktigt orkar stå för att vi inte är så bra längre. Det var de 2.
Ja, om man undrar om hur vilka filosofiska liksom, ingångar man har i en sån diskussion. De sket rätt mycket i det etiska och filosofiska. Utan var bara att det gick dåligt. Vi skiter i det här. Vi delar om.
Undrar om han vill ställa in de säsongen också då, Olas?
Med all säkerhet inte.
Vi gissar på nej.
Vi gissar på nej. Du, en vecka sedan senast, lite drygt. Vad har hänt i denna märkliga tid?
Ja. Nej, jag vet inte om det har hänt så där satans mycket. Men,
jag gör ju inte det.
Nej, det är den här mentala karantänen. Även om jag inte rör på mig och solen skiner i Göteborg så kan jag säga att livet är relativt inrutat. Så det har väl inte hänt. Det mesta som har hänt har väl hänt framför datorn, får man väl säga. Chattade med Janne Andersson i fredags.
Mm, som man gör.
Som man ju gör emellanåt. Nej, det var nog faktiskt första gången som jag satt ner med honom.
Jag såg en Janne Andersson som satt ner kan ju varit kanske ett dygn senare eller så. Han var ute på sin racerhoj och träningscyklade.
Se där, när vi pratade så sa han att han skulle ut precis efteråt faktiskt då cykla ett varv.
Ja, kan mycket väl ha varit det. Han, man hörde någon halländsk röst som skrek att flytta på er ner i vägen. Och då var det Janne Andersson som kom och cyklade.
Janne Faran Andersson.
Just det.
Mm. Du har väl knappast kollat på det här som om du skulle titta på mina chattar och så vidare. Men du fick in en fråga faktiskt, Simon. Vill du höra hur han svarade på den?
Ja, mycket gärna.
Mm. Ska vi gå vidare med en fråga från Simon Bank som har faktiskt letat in här. Vilken händelse var avgörande när du valde att ändra filosofi från den omoraliska dödgrävarfotbollen som du stod för i Laholm? Du får överseende med visst, vad ska man säga, värdering i frågan, lät det som där.
Ja, det är bara för att vi alltid slog han och hans pappa Ulf Bank, deras kinnar när vi möttes. Så det är därför han är lite irriterad sedan den tiden. Men, nej, man kan ju spela som man kan och inte som man vill. Så att från den, om man nu kallar det för dödgräva fotboll, men vi var väldigt stabila. Vi var väldigt stabila och starka och fysiska och täta. Så kan vi väl sammanfatta det. Och sen har det väl utvecklats i någon annan riktning, hoppas jag. Så att det är på samma sätt idag. Det fick ju faktiskt, när vi vann SM-guldet med Norrköping, då fick vi faktiskt beröm för att vi spelade mest offensiva fotbollen. Så någonstans på vägen så ändrade det sig.
Ja, men det var ingen enskild händelse då som...
Nej, det var det inte. Det var alltid roligt att vinna mot Kina i alla fall.
Känsla?
Känslan är väl något av det hållet som John McEnroe kände i Stockholm Open.
Mm. I Kungliga the answer, you fucking jerk. Give me an answer, jerk. You fucking jerk.
Han duckade ju jävligt proffspolitiskt där. De spelar ju ingen vacker fotboll detta Laholm. Då. Men nej, jag får köpa det. De hade två stycken elaka forwards som var där i alla år och som alltid sänkte oss.
Dödade Jan Andersson din karriär eller?
Han möjligen dödade min pappas tränarkarriär snarare, ja, mer än någonting annat.
Det är lika illa.
Ja, det är nästan ännu värre faktiskt.
Ja.
Han kanske skickade in mig på en annan karriär möjligen. Jag spelade inte matchen heller, jag platsade inte. Men Laholm var väl snäppet bättre helt enkelt. Tufft, och jag har haft svårt att släppa det.
Mm.
Det har han rätt i. Vad chattade ni om?
Nej, men vi chattade ju mest om dig och din pappa.
Ja, det var så.
Ja, det var väl det. Faktum var att det var inte så mycket min chatt som det var läsarnas chatt. Så jag fick kasta in en massa läsarfrågor och muta in några egna frågor. Det kom en del intressanta. Det kom ju framförallt en fråga som jag gissade att han inte skulle svara på, men som var kul att ställa i alla fall. Det lät så här.
Theo B undrar, var står du politiskt?
Ja, jag brukar inte prata om privata angelägenheter, för det tycker jag det är vad man röstar på. Men jag tror att jag har ju idag kan man väl säga att man kan ju plocka lite här och var, höll jag på att säga. Därför att jag tycker det är väldigt stora likheter mellan många av partierna idag. Så att, men jag är nog väldigt svensk i min grundsyn, så kan man väl säga.
Mm. Du låter stabilt inom parlamentarisk i alla fall.
Ja, jag kan väl säga så här att vi ska inte utveckla resonemangen mer så egentligen. Men jag ordning och reda att det ska vara en demokrati och att vi ska stå för schyssta värderingar i samhället, det tycker jag är jätteviktigt.
Det ska vara ordning och reda, schyssta värderingar och demokrati.
Svenska värderingar.
Ja, han är väldigt svensk grej här också.
Ja, man får ändå igenom att han då lätt påtvingad tog ställning för demokratin.
Ja, precis. Det hade ju också varit. Lite. Det hade varit, ja exakt, man har ju verkligen undrat vad som ligger till grunden för hela hans ledargärning. Är det demokrati eller är det revolution? Men här fick vi reda ut det i alla fall. Jag vet inte om man kom så mycket närmare svaret. En naturlig följdfråga här, om jag hade fått ställa om den, är ju vad säger du till dem som tycker att spela sossefotboll?
Just det.
Han låter ju ganska ofta svårt sossegranne, men jag skulle också kunna tänka mig att han är folkpartist. Alltså inte liberal då, utan folkpartist.
Nej, jag tror inte att det är helt självklart var på spektrat han befinner sig rent och så partipolitiskt.
Nej.
Vi har faktiskt haft en sån diskussion någon gång. Jag satt med under en av alla dessa guldbollmiddagar. Det jag och han och Aftonbladets chefredaktör Lena K. Samuelsson pratade om politik. Och jag var inte jättemycket klokare efter det heller, men att han är väldigt trygg i någon sorts grundvärderingar, och de överraskar ju absolut ingen, såklart att det är, han vill att alla ska ha det bra ungefär så, och att det ska vara ordning och reda.
Det är den första, ändå får man säga, förbundskaptenen på några år som vi vet rösta då, åtminstone. Det lät ju som att han gjorde i alla fall. Erik Hamrén missade ju rösta, var det inte så? Eller han gjorde det bara inte?
Jag minns faktiskt inte. Det kan säkert stämma.
Nej, jag vet att han inte fick till det och fick mycket kritik för det. Kändes väl inte som någon så här genompolitisk person på något sätt. Men att i den där generationen är man ju van att folk går till urnan i alla fall. Men Hamrén gjorde inte det och blev väldigt ifrågasatt för detta.
Nej, och det är ju intressant att saker som inte var politiska för 10 år sedan är ju det idag på ett annat sätt. Så att om man säger att alla är lika mycket värda och att vi ska ha ett öppet land, så var det totalt apolitiskt för 10 år sedan, men det är ju ganska politiskt idag. Så kraven på vad som är ett politiskt utspel är ju ganska små 2020, känns som.
Korrekt.
Att det ska vara ordning och reda kanske är en ledtråd nu. Det var inte förut heller riktigt.
Nej. Att vi ska ha demokrati. Då känner man i alla fall att det finns kanske något parti som ligger lite svajig till. Ja,
eventuellt. Ja, vad fan. Om Sveriges främste fotbollsspelare kunde flirta lite med Putin och tycka att han var en toppenkille, så är det här något annat i alla fall. Mm.
Så mycket kan man säga. Mm. Har du gjort något sen sist då? Jag omformulerar frågan nu. Från vad har hänt sen sist till har du gjort något
alls? Inte mycket. Alltså, jag har faktiskt sett lite fotboll har gjort. Vilket var emotionellt på ett sätt som jag inte riktigt trodde det skulle vara. Aha. Jag var och såg AIKs U19 träna på Skytteholm av en händelse. Det var inte så att jag aktivt sökte upp den, men jag var på Skytteholm och såg dem träna. Och det var en lisa för själen faktiskt. Solen sken och man såg passningar och mottagningar och inlägg och allt det där. Och jag har pratat om förut att jag har märkt att det som man saknar med fotbollen främst är liksom människorna och det mänskliga mötet. Men där och då kände jag lite att jag saknar också det här rent sinnliga. Alltså ljudet av en boll som rullar och tas emot och skickas vidare och så. Det var fint, det var ett emotionellt ögonblick. Så svältfödd har man ju blivit. Så det var
det är väl det som
fint.
Hänt då?
Det är rätt mycket det som har hänt faktiskt. Det är inte så jäkla mycket mer.
Råkar du bara trilla förbi Skytteholm? Jag känner att du bor inte så satans nära.
Nej, det var inte så. Jag hade ett skäl att komma dit, men skälet var inte att jag sökte upp AIKs U19-träning, utan att jag var där i ett ärende som inte hade med det att göra.
Försöker du säga att det finns andra klubbar i Stockholmsområdet också, eller?
Det finns andra klubbar i Stockholmsområdet också. Mm. Jag vill bara ha ordning och reda och demokrati i det stora hela. Nej, annars har jag väl som de flesta andra bara konsumerat fotbollsbevakningen utifrån vad den är. Trött på det mesta. Man börjar bli väldigt trött på den nu. Och man hör till så fort som dyker upp någonting som ens kan kopplas till någon slags nyhetsvärdigt. Så.
Ja, precis. Jag tycker nästan det svåraste är att följa de här alla transferrykten och alltså silly-säsongen som jag har dragit igång. i brist på annat, antar jag. För det är ganska mycket sådana nyheter nu. Man känner att, jag tror aldrig, generellt så är det lite grann att följa en parallell värld. Dels vet man att det är ganska mycket som är intressant, och dels så vet man att det finns rätt så ofta andra intressen bakom de där ryktena. Då. Mm. Vem vill att någon ska tro att den och den spelaren och så vidare. Men nu känns det ju fullkomligt alltså superonaturligt. Det, om man byter klubb nu, vad liksom, när tänker man sig att man ska flytta då till exempel?
Mm.
Alltså det är,
nej,
så,
det är så många följdfrågor.
Ja, det är så otroligt mycket följdfrågor, ja, precis. Det är nästan som att den delen av både journalistkåren och förstås fotbollsaffärskåren har gått in i sitt liksom sommarstadie i någon form av så här, tid. Alltså, i en fas av förnekelse som de har fått, som har kickat in nu, för att det, man är så desperat efter att någonting ska vara typ som vanligt. Så man börjar dra igång rykten och placera spelare. Och
det känns som att de övergångar som är möjliga idag med, som kartan ser ut, är väl typ Anna Glass som lämnade PSG och gick till Bayern München.
Just det.
Det kan man ju förstå. Jag skojar när jag säger Anna Glass, såklart. Hanna Glass.
Du låg på det franska uttalet. Det var helt rätt.
Eller hur? Mm. Att du går från en väldigt solid finansiell klubb till nästa solida finansiella klubb. För annars finns det oerhört många frågor att ställa ju för du rattar hem en sån övergång. Så där. Mm. Finns pengar? Kommer det betalas? Kommer jag ha ett jobb om ett halvår? Och allt sånt där.
Ja, men visst.
Hanna Glas kommer ju ha det, vet hon ju.
Ja. Nej, men exakt. Och det är väl kanske också att, jag vet inte om det spelar in, men att man ser att Tyskland har, vad det verkar, skött den här pandemin ganska så bra. Eller att det inte kommer bli i alla fall 2 års total nedstängning av spel utan publik och så vidare. Det enda andra tänkbara klubbytet just nu, det är väl typ att gå till en stor klubb i Kina.
Ungefär så är det ju. Det är ju lite så man tänkte på Mikael Danielsson som signade. Man tänkte att det där var en konstig övergång.
Mm.
Där offrar du din EM-plats för att du kommer inte få spela så innan det är corona i Kina. Du kommer inte få spela innan EM drar igång och då är det borta. Nu kan han sitta där och inte skratta. Man kanske i alla fall tänker att i en parallell värld så hade det varit ännu värre.
Kallar du honom Mikael Danielsson?
Marcus Danielsson, förlåt.
Ah, ja, nej, det var fint. Det var bara, kändes som att jag inte visste vem det var riktigt.
Ja, nej, vem vet. Men du ser, så snabbt har det gått. Han försvann från radarn.
Precis, men han gick också dit då när det var alltså kaos i Kina fortfarande. Och inte riktigt hade blivit det någon annanstans.
Precis, det var smittans epicentrum. Han fick åka på camp i Spanien typ.
Men är det här det nya då? Kan det vara den nya liksom figuren i fotbollsfaunan, att alla har en klubb och så har man en agent och så har man börjat avlöna också en epidemiolog för att fatta ungefär hur man ska tänka med klubbyten närmsta tiden?
Och en zoolog om du ska ha Memphis Depay i laget.
Många nya på lönelistan.
Ja, det blir ju det.
Mm.
När man undrar lite om det kommer bli så att de stora organisationerna och ligorna kommer göra lite vad heter ens? Den här fighting-organisationen pratar om att köpa loss en egen ö för att kunna hålla aktiviteten igång fortfarande. Mm. Även om det är smitta.
Ja, just det.
Man köper loss en del av Seychellerna eller så kan man flytta Bundesliga dit om det tryter någon gång. För det kommer komma fler pandemier, verkar de flesta överens om.
Ja. Ja, det kanske är köpa en ö, anställa en epidemiolog och ha en agent som kan tänka lite större än vanligt.
Du har ju en ö att sälja. Skulle det kunna vara något kanske?
Kanske det, men det är svårt att spela fotboll då. Kan inte riktigt se en 11-manna plan där. Jag återkommer i ärendet.
Kanske en fightingring skulle möjligen få plats.
Just det.
På familjen Frandéns ö. Annars har jag noterat från din gamla horisont från Frankrike. Mohamed Bouafsi har gjort ett, jag ska inte säga utspel, men han har berättat i alla fall. Mohamed Bouafsi, bakgrunden är att han är då ankare på RMC Spurs som väl har, vad är det, Champions League, Europa League i alla fall?
Mm.
Premier League kanske också eller nu?
Nej, inte i år.
Nej. De har haft, han är väl lite så här, jag vet inte. Är han faktiskt Ola Wenström? Är han så stor?
Nej, men han är ett sånt där riktigt underbarn får man väl säga. Alltså han gjorde ju extremt snabb karriär. Jag kommer ihåg att när jag började bevaka PSG så var han 20. Och stod, var på alla träningar och alla presskonferenser och stod jämt i telefon på det där sättet som man kan tycka är lite störigt med journalister. De ska verka så sinnessjukt upptagna hela tiden. Men sen så radade han ju upp avslöjanden och ja, framförallt det. Han har ju varit väldigt mycket en sån sillig kille.
Mm.
Och blev snabbt fotbollsredaktör på ja, RMC och BMF TV och även ja, ankare eller expert och så. Och är inte älskad av alla men ses av många, framförallt många nordafrikaner i Frankrike som en stor förebild förstås.
Inte älskad av alla men på jobbet går det också bra.
Ja, så kan man väl sammanfatta det hela.
Han skrev i alla fall på sitt Twitterkonto så skrev han så här. Det finns händelser som jag i normala fall aldrig skulle berätta om. Men det här är ingen normal tid. Och det här känns viktigt att prata om. Det känns viktigt att kräva med all min kraft att de som kan skydda och försvara gör det. Och det han pratade om då var våld i nära relationer. Alltså män som misshandlar sina partner och män som slår sina barn. Och Boafsi då själv växte upp i en familj som var en sån familj då, en dysfunktionell familj med en pappa som slog både hans mamma och honom själv då. Och han skrev då i en krönika i Le Journal du Dimanche, en sån här veckotidning, och fick enormt genomslag då. Han skrev, jag var ett barn som fick stryk av sin pappa. Min mamma fick stryk av min pappa. Det klassiska exemplet då, det var droger och våld och så den här ångern och skulden efteråt alltid. Och han skrev ju det här för att det ligger på något absurt sätt och rätt i tiden, för att det här har blivit en fråga ju, en av biföljderna av karantänen då, att just den här sortens familjer, att människor och offren berövas på de här frizonerna som de normalt har haft då. Alltså barnen kan inte gå till skolan eller dagis eller hänga med kompisarna eller spela fotboll eller vad som helst då. Kvinnorna kan inte vara ute och handla eller vara med sina väninnor eller vänner eller gå till jobbet eller ja, på något sätt slita sig loss från den här mannen som slår då. I Frankrike så har det då kommit siffror då kring våld i nära relationer som har ökat med 40% sedan karantänen inleddes. Och även då sådana här samtal till stödlinjer för utsatta barn då, utsatta för våld eller sexuella kränkningar av olika slag då. Deras BRIS typ har då ökat med ja, det är 50% i ena veckan och sen 80% nästa vecka, och det bara fortsätter och fortsätter öka.
De var tidiga också i Frankrike, kanske man ska kasta in med. Mm. Det var bland de första åtgärderna faktiskt när det blev sån här lockdown då, eller utgångsförbud helt enkelt. Så installerade man ju ett system där att varje apotek till exempel skulle ha en tjänst där man, för apotek och matvarubutiker fick ju hålla öppet då. Dit där kvinnor skulle kunna gå och med ett kodord som jag tror var mask 19.
Det visste
det. Mm. Ja. Då skulle de tillkalla polis för att det kanske ja, det var ändå chansen man inte var möjligen då övervakad av sin man och kunde få hjälp.
Det där är ju så otäckt att om man är på sjukhus eller barnavårdscentraler eller familjemottagningar och så även i Sverige så finns den här sortens lappar eller planscher ofta på toaletterna. Där det står då, är du en kvinna som misshandlas så ta kontakt med oss.
Mm.
Och det finns ju någonting i det att gå på den här toaletterna och så ser man att, ja, att det är så det måste hanteras då i hemlighet och med kodord. Och ja, att det är också en frizon med just badrummen eller toaletterna.
Ja, just det.
Det känns alltid när man är där. Det har ju uppmärksammats jättemycket då att Marseille då gick ut och meddelade att de har öppnat sin träningsanläggning, La Commanderie, för just då kvinnor och barn som utsatts för de här sakerna. De kan komma dit och de bor där och få hjälp av hela OMs stödapparat med kockar och dietister och kan använda fotbollsplanen och har fått någon sån här lekrum med donerade leksaker från Marseilles fans och sånt. Men det har ju syns att den här trenden är ju såklart inget exklusivt franskt fenomen, utan det finns över hela världen då, med en ökad risk för våld i hemmet. Jag såg också att i Sverige så har ju Systembolaget ökat försäljningen då under första månaderna med corona.
Just det. Jag kan ha bidragit lite till det, ska villigt erkännas.
Vi har alla varit där. Och det är klart att det är kopplingen mellan alkohol och misshandel är ju väldigt etablerat såklart.
Men det var väl också så att i både Sverige och Norge så är man orolig för att de här samtalen har sjunkit så mycket och att det är snarare ett tecken på att det är svårt att, nej, det är svårt att komma ifrån och helt enkelt ha den typen av fristad.
Ja, det är det jävligt att ökar samtalen så beror det på att våldet ökar. Ökar inte samtalen så kan det också bero på att våldet eller kontrollen ökar. Då.
Ja.
Alldeles oavsett så kan man landa i att våldet ökar. Men frågan man kan ställa sig då, så finns det någon sorts relation mellan fotboll och våld i hemmet, våld mot kvinnor. Och det finns ju, det är ju ganska etablerat att det finns undersökningar som visar att det är så då. Jag vet, i England har några sådana här granskningar kring de stora mästerskapen när England är med om. Och har sett då, bland annat hur antalet anmälningar och larmsamtal ökar då lavinartat när England förlorar viktiga matcher. Och så. Vilket är en sanning, men jag vet inte, jag tänker att i grunden så kanske inte handlar så jättemycket om vad fotboll gör då. Det är ju tragiskt i sig då, utan lika mycket om vad fotboll kanske då för många hänger ihop med. Det är, för väldigt många så är det något som är livshöjande. Man tar ett par extra öl och så får några spännande timmar då. Men för någon annan så kan precis samma saker då vara ett helvete med de här extra ölen och extra känslorna.
Mm. Det finns ju också någon form av acceptans, vill jag påstå, eller så språklig acceptans kring det. Jag vet att när jag var 20 typ och jobbade på pub i London, så var det en öl då, jag tror att det var Stella Artois, belgisk öl, som var stark och som kallades då i folkmun lite grann The Wife Beater. Och att det på något sätt är, ja, det skvallrar ju lite om hur relativt accepterat det är i vissa kulturer, eller att man åtminstone inte har samma nivå av, vad ska jag säga, av alarmism, eller alarmism låter ju inte, men att man inte reagerar lika starkt på det i alla fall i alla länder.
Fanns det inte en fin kulturell koppling där till att Stella kallades för wife beater?
Vilken var det då?
Linje Lusta, tänker jag. Tennessee Williams pjäsen. Sett den?
Nej, jag kanske inte.
Det är väl Marlon Brando, tror jag, i ursprungsuppsättningen som spelar i någon sån här en polsk emigrantfamilj där Stella får stryk av sin make. Stella, du vet. Stanley Kowalski slår sin fru Stella. Kanske. Tror att de var så raffinerade, pubbesökarna i England?
Jag har ju lust att säga ja, men jag tror nog inte det. But who knows?
Ja, men det finns ju jättemycket forskning också kring alltså maskulinitet och våldsideal så här, inom manlig lagidrott och så. Ja, vi kan det där. Men det man kan säga just de här dagarna är väl att OM är ju inte, verkligen inte den enda klubben som har engagerat sig i de här sakerna som har sett de här kopplingarna. Vi kan väl ta och lyssna på hur det låter när Magdalena Eriksson, lagkapten, och Olivier Giroud och Manolo i Chelsea pratar då och samlar in pengar för kvinnoorganisationen Refuge.
My friend from university.
My friend's mother.
My friend from school.
That friend was me.
Last year, 1.6 million women in the UK
suffered from domestic abuse.
With children often being the silent, hidden victims.
If you are experiencing domestic abuse, you are not alone.
Refuge is a national charity supporting over 6,500
women and children experiencing domestic abuse every day.
During this COVID-19 global pandemic,
domestic abuse is on the rise.
Your help is needed.
Refuge needs our support to keep running its life-saving services
and reach even more women in desperate need.
Women just like me.
Please donate now.
Please donate now.
Please donate now.
Please donate.
Please donate now.
Ja, det där var alltså Chelseas spelare och personal då, tillsammans med offer för kvinnomisshandel då, som går ut och ber om donationer till Refuge, då, kvinnoorganisationen. Och det är ingen hemlighet varifrån Chelseas pengar kommer ifrån i grunden. Då, men det är ju värt att peka på sånt här också. Då. Chelsea vet jag också har öppnat sitt hotell på Stamford Bridge då, för vårdpersonalen. Att de ska kunna bo där. Och de har lovat också att dubbla alla pengarna som de får in då till Refuge. Jag vet att Norwich är också en sån klubb som har arbetat med att få in donationer till organisationer som arbetar mot då, våld i nära relationer. Men intressant tycker jag att även Danny Rose, alltså Tottenham-backen som nu har varit utlånad till Newcastle då, själv då har gått ut och skänkt stora summor till just såna här organisationer. Som många andra, men Danny Rose tycker jag är extra intressant då. Dels för att han är en stor stjärna då, gammal landslagsspelare och allt sånt där. Men också för att han senast då som han fick stor uppmärksamhet var ju när han gick ut 2018 och pratade om sin depression och psykisk ohälsa.
Mm.
Det som han gjorde då var att han bröt mot ett tabu då. Det här tabut att du i fotbollsmiljön som spelare ska vara tuff och stark och det här fascistiska idealet att du... Ja, du får aldrig vara svag. Du ska vara en stark, stor man. Och han blåste in lite luft i det där macho-idealet på något vis. Och frågan vi landar i är lite så här att... Om det kanske hänger ihop att, då, att han har fått den insikten om macho-idealet i fotbollen. Och att det är kopplat till nästa insikt också. Det vill säga då att vad det här kan leda till för kvinnor.
Mm.
Alltså att en insikt hänger ihop med en annan på något vis.
I tried doing some research and you know, I read an article in the paper and you know, he pointed out that yeah, that the numbers have shot up, and you know, I hope I can, you know, say a few words and in this video just to raise awareness.
Mina 50 cent är lika bra som dina, men det är väl inte omöjligt att, alltså det är klart att hela den här, framförallt i Storbritannien senaste två, tre åren, hela den här uppmärksamheten kring psykisk ohälsa som ju bland annat kungahuset har varit inne och pratat om ganska mycket. Prince William har väl varit en del av det. Det finns ju ett klipp, fantastiskt klipp, när han och en massa gamla lirare, Pete Crouch bland annat, pratar om det här och på ett väldigt fint sätt. Tillsammans med, tror jag, ett gäng brittiska vandlisar liksom, som på ett eller annat sätt hade haft eller har lidit av depression. Så det är nog ett medvetande höjande på en generell nivå i en kultur där det absolut, absolut behövs väldigt mycket.
Ja, jag tänker lite så att alltså det finns ju fenomenet med fotbollsspelare som går ut och visar samhällsengagemang och sådär, och så får de väldigt positiv feedback för det. Vilket sen leder till att de fortsätter visa samhällsengagemang. Det är ju en sak, men just att han är specifik då i sina... Han har donerat pengar till sjukvårdspersonal så också, men att du är specifikt väljer att gå ut till kvinnoorganisationer, att det ändå borde peka på någonting, att det kanske finns en sån tanke då. Jag tycker det var intressant hur som helst och värt att lyfta. Tror du förresten att Queen Elizabeth har jobbat med depressioner?
Jag har faktiskt precis avslutat sista...
En chatt!
...med henne. Sista avsnittet av The Crown, säsong 3. Mm. Och man kan väl konstatera att hon får jobba ganska mycket med the stiff upper lip i alla fall. Och den här idén om att aldrig visa några känslor. Så att inte säker på att hon har, så att säga, klivit ur den rollen en gång. Men jag gissar att hon har fått tänka på det i alla fall. I serien så får man i alla fall en känsla av att hon emellanåt tycker att det är otroligt hämmande och frustrerande att aldrig få tycka någonting eller visa några känslor. Hon kan inte gråta till exempel och sådär.
Och sen slutar med att hon, she keeps calm and she carries on.
Mm. Precis.
Tänker avsluta med att berätta om Mohamed Bouafsi igen då. När han berättar om sin egen historia så betyder det såklart också någonting med att du ökar medvetenheten kring det här problemet. Och han avslutade sin krönika väldigt fint. Han skrev så här: Le procès de notre conscience doit s'ouvrir. Det här är ett åtal mot vårt samvete. Jag tyckte det var fint.
Ja, väldigt fint.
Väldigt fint.
Fotbollny radikal.
Ska jag lyfta ett närliggande ämne, fast med kanske lite with a twist.
Ge mig the twist.
På tal om manliga hårdhetsideal eller hela maskulinitetsdiskursen som vi var inne på där lite med Danny Rose bland annat. Så det är ju nämligen så att det våras för en typ av karaktär just nu inom sportjournalistiken. Jag har valt att kalla dem Zlatans för detta lagkamrat. Det är så att säga en helt egen... De har en helt egen biotop på internet. Du kan slå på det så får du upp ganska mycket, säger Zlatans för detta lagkamrat. Han har ju förvisso varit i många klubbar, Zlatan, så att man kan ju förstå att det finns många uttalanden från en för detta lagkamrat. Men det är lite intressant att det är så många av dem som gäller Zlatans karaktär och psyke och beteende helt enkelt. Och auktoritära beteende skulle man väl kunna säga. Eller för att knyta an lite till det vi pratade om tidigare. Det här liksom, de lite mer psykopatiska dragen som vi ju känner till hos Zlatan. I veckan var det väl så gick ju LA Galaxy, före detta lagkamraten då, LA Galaxy, Sebastian Jeget kallar vi honom, va? Han gick ut och sa att spela med Zlatan, det var att du var inte fri. Det var superfrustrerande. Man kände bokstavligt talat för att bara ta av sig skorna och kliva av planen. Det är definitivt en bättre stämning nu. Det här är ju då att känslan av att spela med Zlatan är att han ställer extremt höga krav. Och lever man inte upp till dem, som väl ingen gjorde i MLS, så blir det så att säga lite dålig stämning. Men han var inte först då med detta. João Pedro, eller Galaxy också, berättade för en hemmatidning, en Rekord i Portugal, att Zlatan vid tillfälle då skällde ut oss allihopa efter matchen. Han sa, lyssna nu, om du kom hit för att vara på stranden, säg det till mig i så fall, men säg det nu. Jag har 300 miljoner på banken och en ö. Jag behöver inte detta. Den första personen som öppnar munnen dödar jag. Jag kommer verkligen att döda honom. Ja, ni har sett det här citatet, det har flugit runt en del. Någon tidning, kanske var våran, var ju också snäll nog att översätta hur mycket 300 miljoner dollar var i kronor. Det tyckte jag var en av årets mest uppfriskande parenteser hittills.
400 000 miljarder kronor.
Exakt så.
Och det är väldigt mycket pengar.
Exakt på det sättet. Galaxy mittfältaren Chris Pontius har sagt då att när de kom, när det var liksom sån här inkilning för Zlatan, så fick han göra som alla andra då i klubben, nämligen att de ställer sig i någon form av mänsklig korridor och så ska alla slå på en så hårt man kan, på tal om sunda matchideal.
Nassepinges.
Ja, väldigt mycket nasse.
2-0.
Jag utgår från att ingen slog Zlatan så hårt att han kunde bli irriterad. Jag tänkte verkligen inte bli den som gjorde det i alla fall, så jag gav honom en försiktig klapp. Han är en ganska skrämmande kille, har då Chris Pontius sagt till ESPN. Och dessutom så kom en motståndare, Florian Jungwirth i tysk då, i San Jose, ut häromdagen och berättade att när de hade mött LA Galaxy 2018, första gången då, så säger han att Zlatan sprang runt och förelämpade sina lagkamrater under 90 minuter. Han skrek på alla. Det var bara så roligt. Alla var rädda för honom och han bara skrattade, för alla var som små barn. Det är inte en före detta lagkamrat utan en före detta motståndare som säger detta. Det är lite intressant där. Bland annat så har det tolkats som att det kanske är en annan kultur i USA där man har lite svårt för det här hårda. Och det är också ett land där man pratar mycket mer om mental hälsa, eller kanske generellt att hela liksom sättet att prata om hur man mår och gå till psykologen och sånt där är ju, det känner ni till, det är ju inte alls stigmatiserat på samma sätt i liksom den nordamerikanska sfären, utan att det kanske är lite mer än någonting som de flesta gör, och ja, man can really relate to saker och ting. Och, man,
och det är soccer i grunden en medelklasssport också.
Precis, det är väl det. För då gick jag in och bara gjorde ett axplock då, vad andra före detta lagkamrater till Zlatan har sagt. Bara de senaste åren då, och många bara de senaste månaderna återigen. Det är ju inte så, händer inte så mycket fotboll just nu, så att det finns ju väldigt mycket så tid att prata om detta. Mario Balotelli till exempel då, som sa att jag var 16 år gammal och hade precis börjat träna med Inters A-lag. Jag var helt fixerad av Zlatan, trots att spelare som Adriano och Julio Cruz också fanns med i laget. Zlatan kom fram till mig och sa, tror du att du är en av oss? De låter dig träna med oss idag, men sen är du borta. Zlatan var en spelare som såg upp till oss, som jag såg upp till, som om han vore gud. Han var väldigt imponerande, säger Mario Balotelli. Beskriver alltså en klassisk översittar- och mobbningsscen som imponerande och någonting som han så att säga växte av. Bara igår tror jag så gick Marcus Rashford ut och berättade om Zlatan då angående tiden som de hade ihop i Manchester United. Att Zlatans mentalitet var liksom, det var någonting helt annat än någon annan som jag hade spelat med tidigare. Han brydde sig inte om vad någon kunde säga eller vad någon sa om honom. När det kommer till mental utveckling så var han en absolut nyckel för min egen del. Andrea Pirlo har sagt så här då, om att lira med Zlatan. Han höjer koncentrationsnivån i gruppen. Det är sant att han ställer emot väggen, skriker och blir arg. Jag har träffat på väldigt få personer som är som han. Ibra kan fortfarande vara den avgörande skillnaden på planen, även om han inte är det i lika stor utsträckning då som tidigare. Pirlo då, som berättar att Zlatan ställer emot väggen, skriker och blir arg. Och rinner ut då i någon form av resonemang om att Zlatan är, ja, om inte större än livet, så i alla fall en jävla lirare och någon som höjer koncentrationsnivån i gruppen. För mig låter det lite mer när man hör de här vittnesmålen som att han iscensätter någon form av tyranni som alla får förhålla sig till. Och att man kanske höjer koncentrationen lite grann för att man är rädd för att bli typ utfryst eller mobbad eller inte vet jag. Marcos Rojo sa faktiskt, tror jag att det var ganska nyligen också, från tiden i United då, att han vid något tillfälle så hade han ju inte passat Zlatan utan passat Paul Pogba. Zlatan började skrika på mig, vifta med händerna, skrika en massa saker på spanska och engelska. På spanska, vad konstigt. Ja. Jag svarade med att säga, vad gör du stornäsa? Håll tyst. Jag visste att om han fick tag på mig skulle han döda mig. Så det enda jag kunde göra var att bemöta honom. När han kom in i omklädningsrummet sa jag åt honom direkt att hålla tyst. Vi började förelämpa varandra. Alla våra lagkamrater stod och tittade på. Och i mitten var José Mourinho som försökte lugna ner oss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag noterar ju då, när jag går igenom de här citaten, att de första var ju då samtliga från USA, eller Galaxy. Och resten spelare som han har träffat på eller som har spelat med Zlatan tidigare i karriären. Och drar den lite deprimerande slutsatsen att de som har liksom ordnat sig i ledet på något sätt och inställt sig i Zlatans tyranni är också de som har blivit riktigt stora fotbollsspelare eller som är det. Och att de också eller liksom hyllar det här galna psykopatidealet som någonting som höjer koncentrationen eller som utvecklar en själv mentalt eller ja, som gör en till en bättre spelare helt enkelt. Och jag undrar om inte det, om vi ska knyta an till det som du sa innan om de här matchidealen och så vidare, att den här kopplingen är ganska så stark och att det tyvärr säger alldeles mycket om fotbollen, eller herrfotbollen i alla fall, nämligen att det är nästan bara psykopater eller extremt okänsliga män som klarar av den här miljön. Att det blir liksom en utslagsnivå av sig själv på något sätt. De gör ju uppenbarligen klarar de av det eller Galaxy, men det är ju inga stora spelare där på samma sätt. Det är ju inte Inter och Juventus och Manchester United som klubbadress på dem direkt.
Nej, alltså det är jätteintressant. Först så vill jag ju sådär genskjuta med Simon Banks journalistiska tes.
Att alla, att Premier League föder en äggkläckningsmaskin för psykopater. Ett av dina mest berömda citat.
Det är en av dem. Den andra som är själva liksom idiomet för hela min journalistiska gärning är...
Jag älskar det eftersom inte folk pratar om det här, om sig själva. Jag satt i en intervju en gång och sa, jag tror att mitt signum som skribent är... Sen kände jag att nu måste jag gå ut härifrån, fy fan. Vad är det du håller på? Vad är det här för sätt?
Ja, det låter som så här karantänsjuka.
Det
var säkert före karantänen, men ja. Tänk vad karantänen kan man äggkläckningsmaskin för.
Narcissister.
För psykopater. Fullt möjligt. Nej, men jag har en när det kommer till nyheter som är att om motsatsen är en bättre nyhet så är det ingen nyhet. Den är ju lite den där människa bet hund är en bättre nyhet än hund bet människa.
Är det PK-varianten av man bet hund eller?
Ja, precis så. Mm. Exakt så. Den uppdaterade 2020-versionen. I det här fallet hade det inte varit mycket roligare som journalistisk grepp att ta Zlatan om sina gamla lagkamrater. Alltså att Zlatan går ut och berättar vad Joao Pedro sa i omklädningsrummet.
Jo, extra roligt hade ju varit kanske att be Zlatan och ranka dem från typ starkast mentalt till, du vet, mest pussy.
Ja, det hade han fått göra om han hade spelat i BP här om året.
God, God. Ja.
Det hade varit någonting. Nej, men sen det andra, jag tror att det är klart att det är så. Alltså, jag reflekterar ibland över hur, du vet, för att förstå hur den här världen ser ut så kan man gå till sig själv och tänka... Men han som var bäst i sport på liksom högstadiet, han var ju lite psykopat såklart, eller hon. Men han blev ändå bara så där halvstjärna i division 1. Tänk de andra som var bäst i det laget, hur jävla sjuka huvudet de var.
Just det.
Och de spelade ändå i division 1. Tänk då liksom i Örebro SK, vilka jävla idioter de måste vara. Och han som är bäst där, som inte ens platsar i landslaget. Och så vidare och så vidare. Ända tills man kommer upp till Juventus omklädningsrum med världsmästarna.
Just det.
Och man får väl vara liksom så pass generös att tänka att det går inte att överföra det här till världen utanför. För då blir det ju helt befängt. Liksom. Då är den här världen medicinskt sinnessjuk. Och det är, för att dra en parallell till det vi pratade om förut. Alltså att när Zlatan sen går ut och flörtar lite med Putin och tycker att han verkar vara en cool kille.
Vad sa han exakt? Så
jag minns inte exakt vad han sa. Vi får leta upp det och referera till det. Men det var väl ungefär att den där Putin verkar vara en ledare i min smak ungefär. Som ju visade på det med all önskvärd tydlighet och hur sjukt det blir om man lyfter just det här tankesättet, det här sättet att se på människor utanför omklädningsrummet. Att det som funkar där inne funkar ju ingen annanstans.
Nej.
Det blir jätte konstigt, men att det funkar som en framgångsfaktor i fotbollen, ja, på den här nivån.
Men också ett litet, tror jag, så här, socialt intelligenstest för de flesta spelare, i alla fall i liksom en europeisk kontext, fattar ju att man inte ska dra, man kan inte dra det hela vägen in i politiken. Nej. Och Putin och sånt där. Men i Zlatans fall så är det så genomgående den här vad ska man säga, fascinationen är det på något sätt av extremt starka män. Det finns ju hur många exempel som helst på det. Alltså att han... man säger de tränare som han har respekterat, det är ju oftast de som själva har spelat på hög nivå eller vunnit mycket. Det är bara det som är... Det är nästan bara det som är intressant när han sammanfattar hur, vilka som har varit bra och inte så. Och att... Jag tror... Ibland känner jag också att man... Det känner man ju mycket när man har bevakat Zlatan då, ibland, att hur mycket har jag bidragit till att bygga någonstans då, även om man har ifrågasatt mellanåt, en person som har väldigt många drag som är väldigt osympatiska. Eller som är skadliga kanske, snarare. Alltså att bygga en myt kring Zlatan-identiteten. Jag tror verkligen bara att det här är en sida av honom också. Det finns ju liksom inga indikationer på att han... Alltså till exempel så är han ju väldigt, alltid varit väldigt gullig och mjuk om man har sett med sina barn och pratat om sin fru eller sin sambo på ett gulligt sätt och sådär. Men ändå att det finns, att de här idealen är så himla genomgående och att det också är så deprimerande att se att de andra stora spelarna ute i Europa som har spelat med honom hyllar hans utbrott och hans psykologiska spel och tyranni på något sätt.
Ja, det som skulle vara en brist i alla andra sammanhang är där en superegenskap.
Ja, men lite så. Ska vi avsluta ändå med Marco Materazzi som landar någonstans mitt emellan här. Som ju också har berättat att Zlatan har, ja, att de hade liksom en ganska bra relation, men att han ändå har sätter vissa frågetecken efter hur det var. Till exempel säger jag att när han kom till Inter så ja, då kom de bra överens. Sen förändrade sig förhållandet. Alla spelare är inte lika starka som han är. Men när en medspelare har problem ska man hjälpa honom, inte massakrera honom. Och det är Zlatans största brist, säger Materazzi. Och han berättar ju, har ju bland annat berättat om en straff som han missade vid något tillfälle och att Zlatan frös ut honom i typ en vecka efter det på träning och vad det var. Och det här är lite dubbelt och lite svårt kanske på ett sätt att ta till sig från någon som själv gjorde karriär väldigt mycket på var The Matrix på något sätt och byggde mycket kring den här också de psykopatiska dragen och bråkstaken och allt det där. Och i veckan tyckte jag blev extra intressant då, för då sa Materazzi som mest just nu verkar faktiskt, utöver att han har någon liten så tränarambition going on, så gör han väldigt mycket, fyller han väldigt mycket tomrum med att berätta gamla minnen kan man väl säga. Och så den eviga frågan då, vad sa du till Zidane i VM-finalen 2006? Skallningen och så vidare. Och nu har de Materazzi sagt att jag sa några ord till Zidane som var dumma liksom. Men de förtjänade inte den typen av reaktion trots allt. Och varenda arena jag spelat på, varenda stadion då i Rom, Napoli, Milano, Paris, vad du vill, så hör man såna här saker och mycket, mycket värre saker. Jag sa någonting om hans syster, men jag sa ingenting om hans mamma som jag har läst i tidningar. Min mamma dog när jag var 15 år. Av den anledningen skulle jag aldrig falla så lågt att jag skulle förelämpa någons mamma. Och jag kände ju här då Materazzis och alla fotbollsvärldens systrar.
Det är så här historiens sämsta försvarstal.
Det är också det mest italienska på något sätt, generiskt italienska försvaret, att jag skulle aldrig säga någonting om hans mamma. Där går fan gränsen. Så jag sa något jävligt sunkigt om hans syrra istället.
Bättre.
Det kunde han ha. Däremot.
Ja, alltså det är, om man ska säga att det var historiens sämsta försvarstal, så det är kanske en sanning med modifikation. Jag kommer att tänka lite på Preben Elkjær. Och det måste ha varit när han var i Lokeren, tror jag. Klubben som gick under här i veckan. I ett av offren i coronakrisen. Nere i Belgien. Jag tror att det var där. När han var ute någon kväll på lokal. En av många kvällar. Och det var hans tränare, tror jag, som fick veta det. Och konfronterar Preben och säger att du, det sägs här, du har liksom vittnen som har sett dig på krogen igår med två damer under armarna och en flaska sprit i handen sent på natten. Stämmer det? Och Preben säger, stämmer inte. Det var 2 flaskor. Den sortens försvarstal ungefär. Mm. Nej, det stämmer inte att det var hans mamma jag pratade om. Det var hans syster.
Mm. Precis.
Men hans analys av Zlatan är ju på pricken, tror jag. Att det handlar om att ha den sociala känslan för när funkar det ena, när funkar det inte. Ja. Och så vidare.
Det gör precis. Men också att vissa kanske, när de kliver ur den här extremt hårda världen på något sätt, gör att man kan göra en analys som är lite svår att göra när man håller på och spelar. För att det är väldigt svårt att gå ut i och säga att man blev ledsen när man fortfarande är fotbollsspelare, för det är för dålig karma liksom. Folk, alltså folk kanske skulle ha sympati för det, men i the game så funkar inte det att berätta om helt enkelt. Jag vet att John Cardew sa ju någon gång att när han slutade spela fotboll och började, han har ju börjat agera då, spelat i en norsk tv-serie bland annat, vet jag, lite sånt. Skådespelarambition i alla fall. Och att han sa vid något tillfälle i en intervju med, tror jag, VG, att det var inte förrän han hade slutat spela fotboll, det hade gått ett tag, som han kunde börja titta på film och gråta. Och han sa att det var så svårt, för man har hela tiden den där rustningen på sig. Och när man är inne i den här världen, och börjar man släppa på den, så då tappar man alla de här egenskaperna som gör en till en bra fotbollsspelare. Eller som gör att man står ut, antar jag.
Otroligt intressant är det. Fotbollen och känslorna. Du, ska jag ta oss bort från Zlatan en bit, eller?
Ja, visst. Gärna.
Innan vi grottar för djupt. Jag tänkte att prata om något diametralt skilt från just Zlatan. Det här vi pratar om att vi börjar tröttna lite på journalistiken idag. Karantänjournalistiken. För det är ju jävligt mycket lister och nostalgi överallt, såklart. Då. Det blir ju så. Det är lister på höjden och tvären och diagonalen. Och lister till frukost och lunch och middag och så vidare. Men det finns ju vissa lister trots allt som är lite intressanta. Så här. Jag läste en sån i veckan. Det var nederländska Football International. Det här stora, renommerade, välrenommerade magasinet. Som lät en panel full av då fotbollsbranschfolk att lista de 50 mest inflytelserika personerna i holländsk fotboll. Etta på listan var en man som då gör lika stor vinst som alla holländska ligaklubbar tillsammans. Långt från Zlatan, han heter Mino Raiola.
Mm.
Stor intervju med Raiola. Mm. Raiola. Och han är ganska smickrad och glad över att lyftas fram här då. Inte minst då, eftersom det visar att de ser på honom som en holländare. Vilket ju inte alltid har varit självklart.
Ja, just det.
Som napolitansk immigrantgrabb. Och Mino säger då att jag är den jag är, jag spelar inte teater. Han säger att om man fejkar så kommer man inte vara kvar i toppfotbollen länge. Zlatan är Zlatan, Van Gaal är Van Gaal, Mino är Mino. Ett ganska generiskt Mino Zlatan citat, va?
Mm.
Tvåa på listan i alla fall, Ronald Koeman, inga konstigheter där, förbundskapten för Holland, rimligt. Men det som är fastnande för, som listan var lite rolig, är gissa vem som är på plats tre över Nederländernas mest inflytelserika fotbollsperson.
Ja, det är inte lika Martens.
Det är ju inte det, va? Möjligen ett lik. Johan Cruyff.
Jaha, jag trodde det bara var nutida levande då. Annars hade jag väl sett honom, gissat att han skulle vara etta kanske.
Alltså grejen att det är nutida levande. Samtliga över 49 på listan lever och har hälsan.
Mm-hmm. Så det är hans arv då som de kallar levande?
2020, fyra år efter Cruyffs död, så är han fortfarande Hollands tredje mest inflytelserika fotbollsperson.
Men det är lite som i Nordkorea, att det alltid är någon som är död som fortfarande styr enligt statsskicket.
En av många likheter mellan Nederländerna och Nordkorea.
Har du hela listan på det också?
Jag har hela listan. Den tar vi som nästa vecka.
Mm.
Den är fin. Vi kan väl också kanske bli lite dagsaktuella i det att vi pratar lite om det som alla pratar om. I då den här torkan efter aktuella nyhetshändelser. Newcastle ska ju kanske bli saudiskt. Såklart. Efter Mark Ashley.
Det är oväntat såklart. Men ja.
Ja, men lite efter Mark Ashley så trappar man upp med Mohammed bin Salman i bakgrunden då. Och Saudiarabien. Bin Salman och Saudi har ju investerat oerhörda pengar i fotbollen. Mycket prat om det här avtalet med FIFA.
Men det kan inte bara vara en sån PR-kupp från Mike Ashley då för att hans eftermäle ska bli lite snällare.
Bättre dagar. Mm. Jag är i alla fall inte, ja kanske. Det vore ju kanske det mest begåvade han har gjort. I alla fall sen han drack bärs på läktaren på ståplats.
Jag har i alla fall inte dödat en diplomat med bensåg och lämnat kroppsdelarna utspridda i min trädgård.
Jag har i alla fall inte sagt någonting ont om hans mamma.
Just det.
Och så vidare. Nej, men det är inget nytt att de är ute och tafsar i idrottsvärlden så. Det var snack om ett avtal med FIFA värt, jag tror, typ 200 miljarder kronor. De hade det avtalet med spanska ligan som väl blev vad det blev. Mycket snack om att de skulle köpt Manchester United och nu kanske blir Newcastle istället då. Sportswashing heter det ju, att du jobbar med idrotten för att tvätta ditt varumärke.
Men just i Spanien så är väl det avtalet fortfarande aktivt. De ska väl spela de närmsta supercupfinalerna i Saudiarabien, är det inte så?
Det är supercupfinalen och de hade ju också med att de skickade spelare till La Liga-klubbar.
Just det, ja, det var lite gulligt.
Som väl gick sådär.
Mm.
De har också haft ett sån här ett torlopp i cykel nu precis innan karantänen slog till, Saudi Tour. Med Erik Bergström Frisk på startlinjen. Mm. Utbildad på cykelgymnasiet i Skara.
Ja.
Det får du göra vad du vill med.
Ja, när jag kände att vi alla hade en koppling helt plötsligt till Saudiarabien.
Mm, så är det. Mm. Vi är ju alla där. Nej, men det är ena sidan av Saudi, andra är såklart ja, ni kan avrättningar och könsapartheid och religiös diktatur och så vidare. De har mördat journalister och satt aktivister i fängelse och det är spöstraff och
spöstraff ja, på bloggare.
Just det, och det här hela proxykriget nere i Yemen med Iran då, med ja, Shia mot Sunni och så vidare. Och det har varit ett problem för dem då. Det har satt lite käppar i hjulen för FIFA-avtalet eller för Man United-köpet då.
Man United.
Man United.
Mm-hmm.
Just det.
Ja, ja.
Nu jagar de då nästa stora affär då. Och jag har ju skrivit om det förut i tidningen om hur absurt det liksom är att det finns Newcastle-supportrar som lite jublar över att bli av med Mike Ashley. Även om det då skulle innebära att de blir... I princip blir den moderna fotbollens skyltfönster för den saudiska regimen då för att ja, Ashley har misshandlat klubben så länge. Jag vet att supportrarna i Newcastle har ju förut också protesterat vildsint med de hade sponsoravtal med Wonga, någon sån här lånehaj. Ja, de gjorde tröjreklam för då ett företag som ger såna här korttidslån med räntor på över 4000%. Det tyckte man var ett helvete och det var det såklart. Men nu är det 3 miljarder kronor på väg in och klubben ut till Saudi. Och för vissa är det okej, för andra är det såklart inte okej. Men jag tycker lite om det för att det ställer ju allting på sin spets då. Dels för det som kom fram idag att det stora hindret mot affären verkar vara att tv-rättigheterna menar någonting annat då. Att Saudi piratsänder Premier League i Mellanöstern då, fast det är Qatar som har rättigheterna till det. Men framförallt för att det väcker liksom frågan om vad det egentligen är som en supporter håller på för någonting när han håller på en klubb.
Jag kan säga att min spontana reaktion är ju att vad hände, varför gick den gräns just här med tanke på hur många av grannländerna, inte minst Qatar som har, eller Förenade Arabemiraten för den delen, som har gett sig in i en massa klubbar. Och det är inte så att det har gått utan debatt. Men det är lite svårt. Alltså det är det här som är egentligen problemet när man börjar släppa på alla ja, egentligen på alla värderingar eller all moral kring fotboll. Att det finns ingen naturlig här går gränsen punkt. Alltså det finns ju inte det. Det blir ju, nästan allt blir ju hyckleri någonstans. Och här går ju tydligen gränsen och jag förstår verkligen det för många supportrar, men det är lite svårt att se exakt vad som är värre i det här än ja, de andra som jag räknar upp.
Nej, det går ju, alltså, jag tycker att det är, alltså, det är exakt det handlar om. Liksom, vad är lagom moral? Kan man ha det? Liksom, vad är precis det? Var finns gränsdragningen någonstans? Och det är så jävla skittlande. Och det är klart att det går att argumentera för att ja, driver ett krig i Yemen med liksom, hundratusentals döda och miljoner som svälter ihjäl. Att det är värre än att ha gästarbetare och noll rättigheter för homosexuella eller vad det nu kan vara.
Mm.
Men visst, man hamnar i en sån definition som är jävligt svår. Men jag håller ju på Tottenham, kan jag berätta här då. Bara för dig.
Mm. Och liksom jag hade fått några indikationer på det, men jag visste inte om det var helt sant.
What gave me away? Som då ägs av Joe Louis då, som är en sån här valutaspekulerande skatteflykting på Bahamas. Som har ju liksom jobbat undan då sina 50 miljarder förmögenhet där borta. Och det går att argumentera för att det också är mord. Liksom. Det är ju mord. Eller dråp i alla fall då. Att hålla undan så skattepengar. Inte minst liksom när man ser hur vården plågas i England och Storbritannien idag då. För de pengarna hade ju räddat liv. Så är det. Punkt slut. Liksom. Det är en... Man är delaktig i någonting som är helt jävla vidrigt. Joe Louis också ville ju... De försökte göra att permitteringar och sånt i klubben. Och fick då precis som Liverpool som pratade om förut då, dra tillbaka det för att det varit för starka protester mot det.
Tror du att han klockan 8 varje kväll i sitt lilla palats på Barbados ändå står och klappar vårdpersonalen?
vid sina målningar?
Jag tror att det finns, helt ovetenskapligt då, en viss överlappning mellan rika människor som har flytt med skatteintäkter och samma Klappning. Människor som så att säga producerar små filmer när de står och applåderar sjukvårdspersonal. Jag tycker mig kunna se detta i bland annat fotbollsvärlden. Och enskilda spelare i alla fall.
Det är ju i alla fall sannolikt. Även om det inte är sant så tycker jag absolut att det är sannolikt. Nej, men det är spännande. Jag tycker det är jätteintressant. Och det är också med hela Premier League ska ha sin proper, fit and proper granskning av en ny ägare och så vidare. Men man hamnar just där. Precis var går gränsen någonstans? Och man är utlämnad till någon form av emotionell gräns. Det är där man landar. Menar, skulle jag kunna hålla på Tottenham om det var de som Saudiarabien köpte? Och jag säger ju nej på frågan. Men jag är nog svaret skyldig om jag blir ombeds att definiera exakt var gränsen går någonstans.
Mm. Hur tror du att det var? Det kom ju lite andra gränsdragningar in här, tänker jag, för enskilda fotbollsspelare. Neymar la ju upp ganska snabbt en video där han applåderade då. Man skulle förstå att detta var vårdpersonal. Många tyckte att, hallå, hej, med tanke på hur mycket pengar du och många andra fotbollsspelare då har i skattepengar som man har satt på konton på Caymanöarna och så vidare. Men också den här lite luriga att han mer eller mindre har ställt sig bakom Bolsonaro, som ju inte alls fortfarande riktigt tror på den här sjukdomen. Det skulle vara kul att höra hur diskussionerna går där. Alltså om det enda man kan göra då som Neymar är att bara ställa sig och klappa och inte skriva någonting om vad man menar riktigt med det. För att man har så att säga på ena sidan skattesmitaranklagelser och på andra sidan Bolsonaro-anhängare. Och sen har man för övrigt typ en eller flera klubbar som man spelar för eller har spelat för som mer eller mindre har, inte vet jag, ställt sig bakom eller står under direkt diktatoriskt styre där man förnekar en massa saker som allmän sjukvård och man kanske förnekar hela skiten.
Ja, det är väl.
Jag älskar att höra hur du knappar på datorn när jag filosoferar.
Jag letar efter
det är min nya lägereld.
En gammal Hasse och Tag-dikt är vad jag letar efter.
Mm-hmm.
Som att det inte kunde vara rimlig i sammanhanget. Jag hittar den inte, men den slutar ungefär så här. Vissa lögner är stora och mörka, andra är små och vita. Du säger du ska tvätta dina händer, fast du ska gå och... Ungefär där är man. Den stora lögnen om fotboll låter vi passera, men så ger vi oss in och pratar om de små lögnerna, de små, små moraliska övertrampen och väger dem mot varandra. Kymigt är det hur som helst. Det är svårt för... Jag avundas inte den Newcastle-supporter som förälskade sig i klubben för 30 år sedan. Jag gör verkligen inte det. Vad är det han håller på idag egentligen? Är det ett skyltfönster för en mördarregim eller är det ett... Philippe Albert och Alan Shearer. Men det enda jag vet är att man någonstans så borde vi i alla fall kräva svaren av oss alla, tror jag. In a dirty old town on the back of the tide, setting my sights on gold. It's plain to see, it's black and white. This Geordie boy's gonna do all right. Gonna make you dance, gonna make you sing. Those Geordie boys do anything. Tell it like it is, today will take its time. Tell you what your night might bring. They spur you on in London town when you hear those Geordie sing. Sing. Du får landa. Du får ta oss ut med energin som du har.
Ta oss långt härifrån.
Mm.
Mm. Den franska artisten, låtskrivaren, trubaduren, rockaren och så vidare, Christophe. Har du någon relation till honom, Simon?
Roff har jag, men inte Christophe, det kan jag säga.
Nej, Christophe är en av Frankrikes mest älskade och mest lyssnade på, får man väl säga, sångare sedan 60-talet. Både populär på det franska sättet, alltså populär, folklig, och en betraktad som ett geni och ganska, ganska stor utsträckning en mytisk figur i Parisnatten. En sån där som många hävdar att de har sett någonstans med en drink i handen och lite bister eller dyster uppsyn, får man säga.
Frankrikes Johanna Frändén lite grann.
Ja, precis. Nu när jag inte är kvar där, tänkte du. Christophe intervjuades av SoFoot 2011 efter en konsert i Paris. Det här var nog ingen slump eftersom han är känd för att vara en nattuggla och en, återigen en sån som bara syns när det är mörkt i princip. Jag vet inte om någon fortfarande har sett honom i dagsljus. Stor fotbollsentusiast då, enligt egen utsago, spelade själv på skaplig nivå. Och hans pappa framförallt var väldigt fotbollsintresserad. Så han kände till många och hade träffat många av framförallt gamla skolan. Raymond Coppa, Fontaine och det gänget och så. I den här intervjun då från 2011 så säger han bland annat att han framförallt minns och älskar den där brassen. Vad hette han som var så fantastisk? Pelé, frågar så fort. Exakt. Det där, det var något annat liksom. Fan, jag älskar de där som jonglerar och jag är så otroligt fascinerad av magi. Det är verkligen min grej. Det här, nu är det alltså himla tekniskt, men nu kan man inte jonglera på det sättet, eller? Men själv minns jag ju VM. Det var ju då när Brasilien vann. 1992 kan det ha varit det. 1994, frågar SoFoot. Ja, jo men du fattar. Jag följer det här mycket. Sitter mest på tvn, eller framför tvn och kollar. Jävla vilka spelare de hade då, Brasilien. Bebeto och Mario frågar SoFoot då. Han bara, ja. Jag har sett dem alla, allihopa. Jag har sett varenda en av dem. Men det är en sak som man då får stanna mellan oss. Och så sänker han rösten lite grann. Zidane, det är faktiskt en spelare jag fortfarande inte har sett. Fattar du? Och då är han ju ändå inte skit, eller hur? Har du inte sett Zidane spela sig så fort? Det här 2011 då. Vadå, såg du inte ens skallningen i VM-finalen? Jo, just det, den matchen har jag nog sett när jag tänker efter. Men jag fattar inte riktigt vad det var som hände. Sen släppte jag det. Jag gillar inte heller att vara en sån där som dömer. Och så här går det vidare då, en fantastisk intervju där den självutnämnde fotbollsälskaren Christophe berättar om alla spelare han har sett som han inte kommer ihåg namnet på och de han inte riktigt har hunnit se än, 2011, Zidane till exempel, och VM 1992 eller när det nu var. Den här intervjun kom i ljuset och återpublicerades i förra veckan. Varför det? Jo, för att Christophe då efter några veckor i kampen mot, får man väl inte säga, men mot covid-19 somnade in, eller han överlevde i alla fall inte, och lämnade ett stort tomrum då i musik Frankrike och Frankrike tror jag, överhuvudtaget kan man säga. 74 år gammal så dog han i Brest förra veckan. Och man kan också konstatera att bland det roligaste i intervjun här är att han bland annat säger att han brukar stöta på Raymond Domenech lite då och då. Och då frågar jag så fort, okej, men pratar du med honom då? Nej för fan, det gör jag inte. Och så säger så fort, okej, du kanske borde göra det. Det är inte så många som pratar med honom längre. Ja, nej. Men tydligen har de sett för något pokerbord någon gång. Men jag ska vara helt ärlig, och det här behöver ni inte säga till Domenech. Men jag gillar hans fru väldigt mycket, Estelle. Säg inte det till honom, för han är ju otroligt svartsjuk. Men Estelle, henne gillar jag. Hon brukar komma förbi hemma hos mig ibland. Och det är så att säga slutet på intervjun.
Men säg inte det här till någon.
Nej, det är, först och främst, det här får stanna mellan oss. Men jag har aldrig sett Zidane spela. Och säg inte det här till Domenech. Men hans fru, henne gillar jag. Hon är hemma hos mig ibland.
Kan vara den bästa intervjun som gjorts.
Ja, det är inte långt ifrån. Estelle Denis då, den berömda fotbollsfrun. Det är hon ju faktiskt inte. För att vi vet ju alla att hon så att säga inte svarade ja när Domenech friade till henne efter en av fransk fotbolls suraste förluster. Det är en helt annan historia, den har vi nog pratat om tidigare. Jag tänkte att vi skulle lämna dagens avsnitt med några ord av Christophe på den arenan där han kanske var lite mer hemma så att säga. musiken och natten. För övrigt får han frågan om han brukar gå och kolla på fotboll. Och då säger han så här, ja, alltså jag får bli ofta inbjuden till olika VIP-läktare hit och dit. Men ja, nej, det brukar inte bli så. Och då frågar jag så fort, för att du inte riktigt uppe då eller? Exakt, säger han. Fan, bjud in mig på matchen börjar efter midnatt och jag är där. Men du vet, de här tiderna, de passar inte riktigt mitt schema. Kristoff, 74 år gammal, som sagt, och ett av mer än 20 000 dödsoffer i Frankrike för covid-19. Så här lät han mer eller mindre, får man säga, när han slog igenom på 60-talet. Och med låten Aline, som får bli vår utgångsmarsch. Vad ska man säga mer? Ni har lyssnat på Calcio Radicale, Simon Bank och Janne Frundén. Simon, har du några andra slutord?
Förlåt och tack så mycket.
Hej för er. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée.